Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
Mr. President.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkomna till den här podcasten Mr. President. Och idag så ska vi komma fram till den 12:e presidenten, Zachary Taylor. Med oss som vanligt så är vår presidentexpert Klaus Stolpe, välkommen med.
Tusen tack, tusen tack.
Jo, en sak som kommer att bli viktig idag när vi ska prata om den 12:e presidenten, det är ju det här med frimärken. Jag tänkte på Polk, det var ju Polk som vi pratade om senast. Och det var helt enkelt så, ska vi klargöra, att under Polks presidentperiod så kom det här med frimärken att bli aktuellt, eller hur?
Ja, det är ju, alltså det är ju en sån här mer udda grej från hans presidentperiod, att han är ju mer känd för att USA blev dubbelt större.
Ja, mexikanska kriget. Ja,
ja, precis. Men det här, det är sant som du säger, att jag tror att vi berörde den där saken senast också, att det var lite knepigt tidigare, för att då var det så att mottagaren skulle betala portot, och sen var det någon som kom på det, att man kan liksom betala det i förväg. Mm. Och det, men då kan det ju bli något gräl om är den här frakten eller den här försändelsen betald eller inte, för då kom man på det med frimärken, vem som hittar på det, eller om det fanns i Europa redan från tidigare och sånt, så det har jag aldrig luskat ut. Men vad har det då för koppling till den här Taylor? Det har alltså en hel del, eller en hel del, men att den här Zachary Taylor då, som blev president 1848, så att det här med frimärken var ju ingen självklarhet, så att då man från Whigs sida, alltså hans partis sida, skulle skicka ett meddelande, ett brev åt honom att han hade blivit utsett till deras presidentkandidat, så hade man skickat utan frimärken så att mottagaren skulle betala den försändelsen. Men att Taylor hade anammat den här idén med frimärken, så han vägrat ta emot sånt som inte var betalt innan, så att det där brevet blev ju liggande innan de fick, jag vet inte om man fick ett rekommenderat brev då sen, eller med frimärken på eller sånt. Jag vet inte heller hur länge det dröjde, men att de hade väl väntat sig något svar då, att tack, jag rörde var nomineringen eller någonting, så att ingenting hände. Och sen visade det sig att Kahn hade ju tagit emot brevet som saknar frimärke.
Ja, okej. Okay. Men ja, sådana, vad ska man säga, hack i utvecklingens eller startproblem så att säga, med nya grejer. Han accepterade bara det nya så att säga. Det
var så. Ja, precis. Och i och för sig sånt här, så det är ju sånt som inte kanske nu det här viktigaste om man läser om en president så det annars, men att det är ju liksom det också som är fördelen med den här serien, eller hoppas jag i alla fall fördelen med den här serien vi har, att liksom det kommer sånt där på köpet, att man lär sig om, så det blir ju en spegel av sin tid samtidigt, helt enkelt. Det handlar ju inte enbart om tunga politiska beslut eller något sånt, utan att brev kan bli liggande helt enkelt, för att det är inte självklart det med att man ska använda frimärken eller inte.
Nej, och vi har ju haft flera intressanta liksom personliga saker som du har tagit upp under de här första avsnitten, och de här morgon eller baderna, presidenten som gick och simmade där och förlorade sina kläder.
Ja. Det finns en del sådana komiska grejer.
Ja, och det gör det mänskligt. Men samtidigt, det är spännande. För det, förutom tunga beslut, så är det en väldigt märklig roll som människa att ha den här presidenten. Den viktigaste rollen i världen på något sätt. Det är väldigt spännande. Men du nämnde här att han skulle få då brev från Whigs. Men det här som du också har skrivit i rubriken till det här avsnittet, så den sista vinnaren från Whigs. Så vi kanske måste upprepa det här nu. Vilka partier finns det nu och vad står de för i det här läget som Taylor då blir aktuell?
Ja, precis. Ja, det är ju i högsta grad väsentligt att det är ju under den här tiden ännu så. Det här är just en kort tid innan republikanerna grundas. Mm. Men demokraterna fanns ju från tidigare och de betonar väldigt starkt det här med delstaternas självbestämmande. Och det betyder ju i klartext att de var för slaveri, eller det är klart att en som är för slaveri så vill ju att det där ska beslutas på delstatsnivå och inte på riksnivå, för då kan det finnas en risk att slaveriet upphör. Mm. Och Whigs så var mer, alltså det var ju inte ett parti med slaverimotståndare. De som var slaverimotståndare så fanns i regel med i det partiet, det kan man väl säga, men att de var ju mera då inför det här med att det skulle finnas ändå en viss centralmakt i det där landet, att ska man ha ett enat land så går det inte att låta delstaterna liksom besluta om allting själva, för att det är ju frågan om sånt som tullar och skattesatser och sånt som är på en överdelstatlig nivå. Men just den här slaverifrågan sedan, så det leder ju på sikt till att Whigs helt enkelt dör ut, därför att de är splittrade i den här slaverifrågan, och sedan så grundas republikanerna som då samlar ihop de som vill liksom förbjuda slaveriets utbredning och då drar de med sig slaverimotståndare eller slaverikritiker från Whigs plus några sådana små partier, sådana här Liberty Party och Free Soil Party och vad det fanns med sådana mindre grupperingar. Så att Whigs dör ut ganska fort efter det här. Mm. Och då, när vi ska senare tala om då, ja, den följande presidenten, då heter Millard Fillmore, det är då den sista presidenten som inte kommer från vare sig republikanerna eller demokraterna, så att Taylor är den sista vinnaren, men han dör relativt fort och blir det här efterträdd av sin vicepresident. För att nu ta ett väldigt konkret exempel, så att i den här tiden så hör ju den kändaste republikanen av dem alla, Abraham Lincoln, så han hör alltså till Whigs.
Ah, just det. Men hur är kopplingen till federalisterna då?
Ja, det finns väl en viss koppling där, men att det var ingen övergång, direkt övergång från de här federalisterna som fanns då där tidigt under USA:s barndom, kan man väl säga, vagga eller vad vi kallar det. För att under en tid där då så har de ju inget tvåpartistyre, de här Whigs och uppstår nu praktiken i de här kretsarna kring de som avskydde den här Andrew Jackson, alltså den första presidenten från demokraterna som vi talar om tidigare, en väldigt färgstark typ. Så och det här småningom vart efter att nya sakfrågor, framförallt slaveriet, kommer in i bilden och stark, så gäller det ju att anamma eller ta en klar ställning eller profilera sig där, och det gjorde ju inte Whigs på ett så att säga tillräckligt starkt sätt och sedan dess då, från helt enkelt ska man säga då mitten av 1850-talet, så har vi ju de partier som vi har än idag.
Precis, ja. Men jag tycker någonting som återkommer, och vi har pratat om det förut, men den stora frågan som du nämnde nu i början, det är det här, ska vi ha ett, ska det vara centralt styrt, alla staterna ihop i någon slags riksstyre, eller ska staterna styra själva i större utsträckning? Det är hela tiden den frågan som är den viktigaste som delar de här partierna, eller har jag fel där?
Nej, nu är det ju det, för att ska vi säga indirekt så är det ju slaveriet som styr ganska mycket av det där, men också just den här som importtullar helt enkelt, för vi ska tänka oss då, i sydstaterna så har man då sådana här bomullsindustri, även tobak och allt sånt, men att det är ju väldigt arbetskraftsintensivt, för de vill ju ha billig arbetskraft, det vill säga folk som man inte behöver betala överhuvudtaget. Men sen så vill de ju också ha frihandel, för att det är ju, bomullen ska ju säljas någonstans, det vill säga, så att de är ju beroende av en fungerande export, och då vill de ju inte ha höga tullar. Men i norr då, som håller på att industrialiseras mer och mer, så är det ju många som vill ha höga importtullar för att helt enkelt skydda den egna industrin, så att de här delarna av USA så glider ifrån varandra väldigt, väldigt ordentligt därefter, där kring mitten av 1800-talet.
Mm.
Och då ska vi också komma ihåg att det är krig mot Mexiko 1846 till 1848, mm, var USA blir jättemycket större helt enkelt. Det är ju så att de nappar ju åt sig 55% av Mexikos territorium, och så att det är ju, de ser vi nog på den här sydväst, alltså, ja, man kan säga den här sydvästra fjärdedelen av dagens USA.
Det är Texas
och ut till Kalifornien och alla de här områdena däremellan, så att USA blir ju alltså dubbelt större under James Polks tid som president. Så det var inte bara frimärken kring honom, men sen ska man liksom reda upp det och strukturera upp det här landet. Nya delstater ser dagens ljus, och det är ju också en sån där knäckfråga, är ju att ska det finnas slavar i de nya delstaterna, eller ska man liksom komma åt det där? Så att det är liksom, man landet blir större, men att det kommer grymt stora problem på köpet helt enkelt.
Vi ska gå in i då strax det här, den tid och det läge som råder då 1848 när valet är och Taylor kommer då vinna. Men först ska vi bara, det här med demokrater och republikaner, kan man säga att även idag är den här, vad ska man säga, delstatsstyre eller federalt styre, riksstyre, en fråga som är delar de här partierna, eller har det helt försvunnit?
Nej, alltså det kommer nya frågor under tidens gång, och grejen är ju att de har ju på olika sätt bytt position, de där partierna, att i dagens läge så, alltså en historisk paradox är ju att de allra flesta svarta människor som överhuvudtaget går och röstar i USA, så röstar ju på demokraterna, därför att de liksom är mer förstående för deras problem och sånt. Det där kommer vi ju att se, det går ju inte över en natt det där heller, utan det är ju det här under den depressionen på 30-talet så med Franklin D. Roosevelt, så då glider ju demokraterna igen mer, ska man kalla det, vänsterriktning eller liberalriktning, och sen förstärks det under 60-talet med Lyndon B. Johnson, också han då demokrat, som liksom vill bygga bort slummen och förbättra skolor och allt. Alltså den här åtgärder som då rätt långt gynnar färgade, eftersom de nu i regel har det sämre ställt än de vita. Så att de här partierna helt enkelt anpassa sig vart efter för att inte göra samma misstag som Whigs, det vill säga att släppa in helt nya aktörer på den politiska spelplanen.
Det är en dramatisk utveckling på ett vis, en egen dramaturgi, de här partierna.
Det är helt klart, för att jag menar, om demokraterna framstår som det långt mer, ska man kalla det, värdekonservativa partier då vid den här tiden då där vi kring inbördeskriget helt enkelt, så det är ju raka motsatsen idag. Demokraterna dominerar ju väldigt stort i sydstaterna förr, och idag det är ju republikanerna som dominerar de flesta delstater där, och det blir som en sensation då en demokrat vinner presidentvalet i Georgia, och dessutom båda senatorerna kommer från Georgia, så som det var fallet senast till exempel.
Ja,
i modern tid hade det ju inte sett ut på det viset.
Nej, precis. Åter till den 12:e presidenten, Zachary Taylor, alltså född 1784 och avlider sen mitt i presidentperioden 1850. Vad är det för en person som blir nominerad då 1848, ovetande som nomineringen först, när han inte vill läsa sina brev, men sen till slut så blir han då president. Vad är han för en?
Hörru, det är ju en general, framgångskrig sådan, från det här kriget mot Mexiko. Och det är ju, han blir som en slags, ska man kalla det, nationalhjälte i samband med kändis, om man i den mån man kan tala om kändisar på den där tiden. Och han var väldigt så där barsk, oborstad och så vidare. Han kallades för Old Rough and Ready, det, vad ska vi kalla det, den tuffing. Ja, det går ju inte att översätta, men gamla tuffingen eller någonting sånt. Och han, det här, han i regel hette det att han var väldigt illa klädd och så vidare, att han sprang inte omkring och struttade i någon plymer och någon fin uniform. Så att det, om vi nu talar om det här med anekdoter kring presidenter, så att det finns flera sådana här exempel på berättelser som folk har kommit för att träffa honom, så eller som inte fattat att det är honom de träffar, utan de tror att det är någon bondlurk eller någonting sånt. Bland annat under det kriget mot Mexiko, eller när det var så var det några sån här löjtnantar eller vad de var som skulle komma och anmäla sig för tjänstgöring, men att så träffade en bondgubbe som de sitter och sätter sig ner och pratar med och vad de nu talar där och kanske tar ett glas eller någonting sånt. Det förtäljer inte historien, men det är ju lite pinsamt sen då de kommer och ska anmäla sig för General Taylor, och så visar det sig att det är denna bondlurkan som har suttit och pratat strunt med helt enkelt.
Just det.
Det är ungefär som om vi, du och jag skulle gå till någon pappadagis på någon österbotnisk bensinstation och inte känna igen Sauli Niinistö eller något sånt, och sen ett och tre så blir vi förvånade då vi faktiskt ska träffa honom och så.
Jo, men att det där med att man ska inte döma en främling utgående från hans kläder, var inte det han...
Ja, det var ett sådant citat som brukar tillskrivas honom helt enkelt, och det låg väl i hans eget intresse, för han hade åkat ut för det en annan gång enligt sägnen eller legenden eller vad vi vill kalla det.
Mm. Men alltså, hur mycket är det att han var han framgångsrik som krigs vad heter det, krigsman?
Jo då, det var han nog, och det var därför också som han blev känd, och helt enkelt att hans namn seglade upp i de här spekulationerna kring vem som skulle bli presidentkandidat för Whigs 1848, då, det vill säga kriget tog slut i början av 1848 och valet var då i november, så att det var ju en sån här som folk ändå kände till.
Men han var ganska han hade ganska starka åsikter om de som ville som var mot det federalistiska då, och ville kanske till och med skilja sig ut ur unionen, eller?
Jo, att han var ju ganska barsk och så vidare, och till saken hör att den här karen så ägde ju slavar själv. Men att unionens fortbestånd eller upprätthållande så var ju A och O, så att han hade ju liksom sagt rakt ut att han ska hänga de som liksom helt enkelt börjar yppa någonting om att sydstaterna ska gå ur den här unionen eller något, så att det ville han inte liksom veta någonting av, och var väldigt kompromisslös på den punkten. Och med facit i hand så de som följde efter honom så var kanske lite välvilliga att kompromissa. Jag tog Fillmore och sen en som heter Pierce och Buchanan, sen kom ju Lincoln efter det. Men att de gjorde sitt bästa för att försöka hitta kompromisser, och det slutade ju inte bra. Så att kanske Zachary Taylor gjorde rätt som var så pass barsk som han var. Där är nu menar jag inte att det är kanske så sakligt att hota att hänga folk. men ändå, han satte ner foten, kan man ju säga, milt sagt.
Men så att det var inte bara fråga om delstaterna skulle ha mer bestämmande rätt, utan det var faktiskt så att slavfrågan påverkade så att man tänkte sig till och med gå ur unionen redan i det här skedet. Fanns det sådana?
Jo, det var den orden, för att det här att göra med att USA blev så mycket större efter det där kriget mot Mexiko. Och då, de här nya områdena, så de var ju inte delstater då ännu, utan de var ju inte organiserade på det viset, utan de var ju så kallade territorier. Men att på sikt så skulle de där omvandlas till delstater, och då var ju frågan att hur gör vi med slaveriet i de nya delstaterna? Och det fanns då en gammal kompromiss som låg tillbaka i tiden ända till 1820, eller ja, det är bara några årtionden tidigare, att ovanför en viss breddgrad så ska det inte finnas slaveri. Men att det var då inte självklart, utan en del tyckte då att man i de nya områdena själva ska få besluta om, i de nya delstaterna, att ska vi ha slaveri i den här nya delstaterna, ska vi inte ha det, och det där. Så var det en sån här fråga som helt enkelt, ska vi säga, växte av sin egen tyngd på något vis också.
Just det.
Men, nu vill jag understryka att det är vanligt missförstånd att ännu vid den här tiden så var det ju i regel inte så att opinionen i norr var, ville totalt förbjuda slaveri, utan det handlar ju om att huruvida det skulle spridas till de nya delstaterna, att det var väldigt få som gick så långt som att kräva att det skulle förbjudas i de områden där det redan fanns.
Just det, okej.
Mm. Så samma gällde ju Lincoln, då han, om jag nu går händelserna lite i förväg, att han var ju villig, bara för att hålla ihop unionen, att till och med lägga i ett tillägg till konstitutionen att säkerställa att man inte skulle förbjuda slaveri i de delstater där det hade funnits från förr.
Ja, precis.
Det läser man inte om i skolans historiebok, utan där framställs det som att Lincoln skulle befria slavarna till vilket pris som helst.
Nej, och det är ju förstås en förhandlingsfråga när det är så stark fråga. Just exakt. I dåtiden, att det är ju diplomati också där bakom.
Jo, för att tanken var väl i och för sig från Lincoln och andra att så småningom kommer det väl att dö ut i alla fall det där med slaveri, eftersom det var på väg att försvinna i andra länder också.
Mm, precis, ja. Men det här med ladubrännare, eller ladbrännare säger vi i Sverige. Ladubrännare, ja. vad är det för någonting då? Barnburners,
det är helt enkelt så att även bland demokraterna så fanns det då en del som ville få bort slaveriet. Och de som var slaverimotståndare inom demokraterna så kallades för barnburners, alltså det syftade på att man är villig att bränna ner ladan för att bli av med råttorna helt enkelt. Aha. Att förstöra partiet för att få bort slaveriet eller begränsa slaveriet. Och den där splittringen så underlättade ju då förstås för Taylor, därför att även om de flesta inom demokraterna var för slaveri, så de här så kallade ladubrännarna så helt enkelt nominerade en egen presidentkandidat och den vägen splittra partiet. Och det var ingen vilken byfåne som helst, utan det var en ex-president, Martin Van Buren, USAs 8:e president, som jag talade om tidigare, drog en parallell till den här tv-serien Seinfeld, men det ska vi inte repetera här, utan folk får höra på tidigare avsnitt, men har en koppling till en 90-talskomedi på tv. Men att den här Van Buren så helt enkelt ställde upp i det där valet och han var ju chanslös, men han fick ju ändå 10% av röstarna, och då är ju frågan att vem skulle de där ha röstat på? Man kan ju inte säga så enkelt att skulle man rösta på demokraternas kandidat eller på den här Whigs kandidat, det kan vi ju inte veta, eftersom en hel del av dem så kanske skulle dragit sig för att stödja demokraternas kandidat Louis Cass, just på grund av slaverifrågan, men i alla fall det gjorde inte situationen bättre för demokraterna i alla fall att en sån som Van Buren ställer upp, för att det är klart att han får ju en del röster.
Ja, just det, så han konkurrerade alltså med Cass då, eller?
Ja, inte enbart, men om vi att från demokrathåll så såg man ju dem ändå som svikare, för att om vi förklarar, vi säger så här då att Van Buren fick 10% av röstarna och Taylor fick väl typ 47 och Cass 42, så det avrundat, och då kan det ju hända att, jag menar, från demokraternas sida så det är klart att man såg de där ladubrännarna som svikare naturligtvis, i och med att man tänkte då att om de där skulle stanna kvar och inte bråka så skulle kanske ha vunnit.
Ja, såklart, ja. Men hur vanligt är det att en president som har varit ett bra tag tillbaka plötsligt kommer tillbaka och ställer upp i ett val på det här sättet?
Det är ju helt unikt. De brukar ju, efter att man har lämnat presidentposten, så brukar man nog hålla ganska låg profil, eller liksom inte, de brukar ju inte dyka upp. Någon enstak har ju varit med i senaten och representanthus och så vidare, men att de brukar nog som försvinna. Ofta de är rätt gamla då de har lämnat bort från presidentposten, men att i det här fallet så var ju inte Van Buren så där supergammal då han var president, så att han ville väl då Ja, vart efter att han blev mer och mer övertygad om den här slaveriets styggelse så ville han väl göra sitt till för att helt enkelt rädda unionen och på sikt kanske få bort den där slaveri-institutionen helt enkelt.
Ja, ja, precis. Men ja, intressant. Det där, du har berättat någonting om också en gammal god familj, en presidentfamilj. Adams-familjen återkommer här, men det var det under Van Buren eller var det under Taylor?
Ja, alltså, det där är ju ganska speciellt också för att den här Van Buren då som han skulle förstås ha en vicepresidentkandidat. Så att det är inte bara det att den här Van Buren då ställer upp för presidentposten utan vicepresidentkandidat till honom så är Charles Francis Adams. Och det är alltså sonen till John Quincy Adams och son till John Adams. Så att det är ju då pappa och farfar har varit presidenter helt enkelt. Och vi säger nog då bara för teoretiskt exempel att Van Buren skulle ha avlidit eller vi säger att Van Buren skulle ha vunnit och mer avlidit så skulle vi ha fått en verklig dynasti här med tre presidenter från samma familj rakt nedstigande led. Mm. Och de här så Van Buren och Adams så Adams den tredje då eller något sånt så ställde upp för Free Soil Party, alltså partiet för fri jord. Och då kan man ju förstå då att det handlar ju inte om att dela ut jord nödvändigtvis utan att vara en jord där den som bor där är fri helt enkelt. Mm. Och det där är en av ingredienserna sedan i det som blir republikanerna bara några år efteråt. Så att det här Free Soil Party så grundas helt enkelt i anslutning till det här presidentvalet. Det är inte något som har funnits tidigare. Utan det är de här ladubrännarna helt enkelt som grundar det där partiet. Och sedan då så uppgår det republikanerna tillsammans med en hel del människor från Whigs och något annat sådant här litet antislaveriparti.
Just det, okej.
Okay. Det är liksom spännande tider. Att man diskuterar den här tiden så man kan tala om väldigt mycket som i anslutning till Taylors tid som president utan att ens behöva nämna honom vid namn. Okej, det är ju han som ska stå i fokus här, men att för att förstå helheten så finns det en del annat som man faktiskt kan och kanske bör ta upp helt enkelt. Att ingen har väl någon glädje av att du bara sitter och rabblar valresultat ungefär. Så.
Men det här är alltså Vilda Västern föds och det är massor av frågor om nya staterna och det här med slaveriet och allting som står på sin spets. Och det är tort att det hopar sig och snart kommer ju ett krig också, ett inbördeskrig. Men här, du nämnde förut att valet 1848, detta revolutionens år annars i Europa, så är då i november, och det var något speciellt med det här att man det året hade det där av vissa olika skäl för att samla hela USA samtidigt.
Ja, det här är väl ett bra exempel på, tror jag, att kommunikationer och allt sånt där blir bättre om man har kanske lite bättre koll på vad som händer på andra ställen än där man själv bor, därför att det här är första gången som alla delstater håller val samtidigt, för att det var inte så noga tidigare, utan det var ju ingalunda så att några höll det på våren och andra på sommaren och någon på hösten, men att det var en viss spridning på det, men i något skede kom man fram till att det kan ju vara att om man håller val i granndelstater att en tidigare och resultatet läcker ut eller rykten om resultat så kan det påverka folk i vår delstat och så kanske man valet i en delstat styr resultatet i en annan eller sånt. Så att man kom fram till att tiden var mogen för att alla ska rösta samtidigt. Och det där är en ganska kul grej därför att det är ju då än i denna dag så håller man presidentval på en den tisdag som infaller mellan 2 och 8/11. Och det där kan ju låta lite konstigt. De flesta andra röstar på en söndag till exempel. Mm. Men det det är ganska kul bakgrund till att man väljer just det där datumet. För att tidigare på året så har ju folk fullt upp med jordbruk och sånt där. Så det är ju inte riktigt praktiskt. Mm. Och har man det för sent på året så kan det ju vara snöstorm i de här nordligare delstaterna så att folk inte kan ta sig till vallokalen. Och då kommer man fram till att början av november är det som ni i Sverige brukar kalla för lagom.
Ja.
Och, men att det passar ju inte sig på en söndag naturligtvis, för att då ska man ju förstås gå i kyrkan och helga vilodagen och det där.
Mm.
Måndag är ju inte heller så passligt, för då kanske taget har blåst av ladan på söndagen som man har fullt upp att fixa det som har blivit ogjort.
Aha.
Så då blir ju en tisdag också bra. Mm. Men tisdag är början av november. Men då är det också det att man kan inte bara besluta att det är den första tisdagen i november, för då kan det ju faktiskt då, eller var sjunde gång så skulle det infalla första november, och då var det väl lönedag för de federalt anställda, så att då var det opraktiskt. Så att helt enkelt av uteslutningsmetod kan man väl säga, så kom man fram till att den tisdag som infaller mellan 8 november, eller förstås, förlåt, 2 november och 8 november, så är helt enkelt perfekt. Men det lustiga är ju att man har inte kommit sig för att ändra på den där saken, utan jag tror ju inte att speciellt många amerikaner vet varför det är just den där.
Den där,
det har liksom bara blivit så.
Mm, just det. Och är det en arbetsdag eller är det en ledig dag i USA?
Nej, nu jobbar de väl nog.
Ja.
Det kommer jag inte ihåg, men för att det är nog på talat så att den kan vara ganska opraktisk.
Ja, det kan ju påverka röstdeltagandet. Jag vet inte om det har gjorts någon undersökning.
Jo, precis. Visserligen så finns det ju möjligheter till förhandsröstning, men de möjligheterna dessutom ganska kringskurna i vissa delstater, och sen är det mer sådär strömlinjeformat på annat håll. Så att det är vissa sådana saker som vi tar för givet, så att det ska ju bara vara så det är inte lika givet i USA, utan det kan vara att det kan vara väldigt opraktiskt att förhandsrösta. Om det finns väldigt få ställen att förhandsrösta på, så kan det ju vara helt enorma köer.
Ja.
Och alternativet då att ta ledigt från jobb eller hur man nu gör, så att det är ju inte riktigt, det är ju inte en praktisk lösning idag helt enkelt, men det är nog att traditionens makt är stor, så att inte ännu heller tycker jag varit med om att det skulle ha varit någon större diskussion om att man skulle ändra det heller inte.
Nej, precis. Nej, det verkar rulla på, och inte många vet varför det blev så. Men det är klart, det är en tradition som USA är väldigt mån om sina traditioner. Så.
Ja, de ändrar inte saker och ting så fort. Att redan det där valsystemet så skulle kunna ha ett eget poddavsnitt om, för att det är ganska besynnerligt egentligen.
Så. Ja, precis. Ja, det får vi nog nästan göra sen när det kommer in på modernare tider, för det är ju väldigt spännande. Men Taylor då, är han den sista som är född på 1700-talet av presidenterna egentligen?
Nej, det var väl så att den där Buchanan som kommer långt senare, så, eller långt och långt, men
det är han som är sist, ja.
Jag tror det. Att nu kommer jag inte ihåg utan till, men att jag är väl...
Jo, det säger
jag,
du här.
Jag blir osäker. Jag är nog ganska säker på det. För att sedan Lincoln så är ju nog född en bit in på 1800-talet. Jag tror att det var så att Lincoln är född ungefär samtidigt som Finland börjar höra till Ryssland. Alltså där kring 1808 eller 1809.
Ja,
men att den här Buchanan som var född... Varför det här han 1791, så att han är ju det här, han är ju jättegammal, men han är ju en bit över 60, vilket ju är på den tiden en hög ålder, men att som sagt var att den här Fillmore så är ju född en bit in på 1800-talet, men att Taylor så är ju då också det här han född på 1700-talet, men inte den allra sista faktiskt.
Nej, det är han inte, men han är ju född där kring inbördeskrig och sådant i den tiden i alla fall. Taylor då, han är däremot inte så länge på sin post som du nämnde, utan han avlider, alltså vad är orsaken till det nu då? 1850?
Det är nämligen så att det är faktiskt han dör inte på nationaldagen, men han råkar ut för matförgiftning på nationaldagen. Och om det efter något sådant firande så går han och sätter sig ned och äter några körsbär eller jordgubbar eller vad det nu är och dricker någon mjölk och så får han, alltså blir han sjuk, så han dör en tid efteråt. Och det här, det är faktiskt så att alltså det ryktades ju då att han ska bli förgiftad.
Ja, just det.
Så att man hade faktiskt för inte så otroligt många år sedan, jag kommer inte ihåg när, men att man alltså öppnade hans grav och kollade kvarlevarna för att se om det skulle finnas någon arsenik eller något sånt där. Men att det fanns ingenting sånt, så att det finns ingenting som liksom skulle ha indikerat det där. Inte att, men att han är född 1784, så att han är ju då en, vad blir det då? Han är ju en bit över 60 då han blir vald, vilket då är en aktningsvärd ålder. Men att han är född helt enkelt strax efter att britterna kastade in handduken helt enkelt.
Just det. Så ja, i den där frihetstiden, precis. Ja,
precis.
Så, men det här med att han avled då, vi har ju pratat tidigare om den här indianförbannelsen.
Ja, det är så att de som är det här valda på ett årtal som slutar på en nolla så ska dö innan de lämnar presidentposten. Nå, Taylor är ju då bevisligen inte vald på ett sånt år, men att han är den enda av de som dör under sin mandatperiod som inte är vald på ett årtal som slutar på en nolla.
Ja, så, ja.
För att vi har, om vi nu repeterar, så det är den här första presidenten från Whigs, William Harrison, som dör, han blir vald 1840 och dör efter en månad. Och sen har vi Lincoln som blir vald 1860 och omvald 64 och blir skjuten. 65 och 1880 så vinner Garfield och blir skjuten ganska fort.
Ja, just.
1900 så har vi en som heter William McKinley som hade blivit vald 1896 också, men blir omvald 1900, han blir också skjuten. Sedan har vi Warren Harding 1920 som dör i en hjärtattack 23. Sen har vi då Roosevelt som blir vald 32, 36, 40 och 44, men dör då kort tid efter han blev vald. Och sen har vi då Kennedy och sen så avslutas, bryts det hela av Ronald Reagan. Han blir visserligen utsatt för ett mordförsök, men att det lyckas ju inte. Så att det, men att utöver de som är i den här serien så är det då Taylor som är undantaget.
Som har avlidit fast inte som, vald på ett nolltal.
Ja, precis.
Okay.
Så att ska jag nu lägga till något så det där handlar ju uttryckligen om att bli vald. För att den här filmen så tillträder ju 1850, men han blir ju aldrig vald på det viset. Så att den där påstådda indianförbannelsen så drabbar ju inte honom. Och den där indianförbannelsen så handlar ju om att den här Harrison som så var en sån här gammal indian, ja, krigar mot indianer helt enkelt och inte var så populär bland det här ursprungsbefolkningen, så att det skulle ha varit någon sån där medicinman eller någon vem det nu var som hade uttalat den där förbannelsen. Och det må nog sen vara en skröna eller inte, men att det är lite märkligt i alla fall hur det nu råkar hålla streck under så där pass många år framåt i tiden.
Ja, precis. Som historiker och samhällsforskare så tar du det. Du tar det som en intressant iakttagelse, men kanske med viss försiktighet i alla fall.
Jo, alltså det handlar ju om att jag tycker ju om sån här kuriositeter och anekdoter och allt sånt, men att jag tror ju inte nödvändigtvis på allting som jag läser och hör, men att de kan ju vara cool grejer i alla fall, givet att man tar såna saker med en ny basalt.
Ja, precis. Jo, men det är ju förstås hemska saker på ett sätt, men här finns fullt av sådana, och även anekdoter och andra upplyftande saker också. Men då kommer vi fram till Taylors, ja, han helt enkelt dör på sin post och efterträds av sin vicepresident som du ska prata om i nästa avsnitt, och det är Fillmore. Vad ska man säga om honom som man blir lockad av att lyssna? Här mitt under presidentperioden så tar han alltså över.
Ja, han tar över, och det här, han är inte alls lika resolut som Taylor. Han är slaverimotståndare, men det oaktat så krusar han för de här liksom slavintressena, slavägarna av sydstaterna, vill kalla det så, och försöka sig på kompromisser som inte alls slutar bra, helt enkelt. Så att han försöker sig på olika lösningar, men i själva verket så alltså han kan bidra väl i stort sett till att inbördeskriget blir kanske oundvikligt till och med.
Ja, det blir ju helt spännande att få följa i nästa avsnitt. Jo, Taylor då är ju ganska kortlivad. Du berättade redan att det är en president som vi har talat om tidigare, Harrison var det väl, som bara fanns på sin post en månad. Så att han är ju inte kortaste, men han hör till de som har varit en kort tid, alltså 2 år.
Jo, alltså det som har framkommit tidigare i det här programmet är ju att min bakgrund kring det här med USAs president, så det handlar ju om att jag har skrivit en doktorsavhandling var jag utvärderar de här som har suttit på posten. Det var redan 2011, och sedan kom jag med en kanske lite mer läsarvänlig populariserad version 2013 på det här samma tema. Jag skrev om doktorsavhandlingen och gjorde den lite mer kul, helt enkelt. Men då tog jag ju inte med Harrison och Garfield, för att de var så pass kort tid vid makten att det var svårt att betygsätta dem, helt enkelt. Men att de övriga tog jag med, men av dem jag tog med så är Taylor den som har varit kortast tid på presidentposten, för att det är ju alltså lite mindre än ett och ett halvt år som man innehar den här posten, så att man kan ju diskutera att är det tillräckligt länge för att kunna bilda sig en uppfattning om honom, men jag tycker att det är det, men märk väl, av dem som rymdes med så han slank med där på sluttampen, så att säga.
Okej. Ja, det här med bedömningen av honom då, var faller han in i betygsskalan enligt ditt sätt?
Alltså han är ju ingen av de här klassiska, legendariska presidenterna. Han hinner väl kanske inte göra så himla mycket heller i och för sig, om man ska vara ärlig. Men han har ju inte heller ställt till med någonting, så att jämfört med de som kommer senare så är han ju klart bättre. Så att nu har han ju en, hur ska jag säga, 10-15 stycken som är klart sämre i alla fall.
Ja, just det.
Och dit höjde det här verkliga bottenskrapet med just Fillmore, Pierce och Buchanan som kommer mellan Taylor och Lincoln, helt enkelt.
Ja, just det. Tack så mycket, Klaus Stolpe, för din medverkan.
Tusen tack själv.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi.